I just don't have it because of the förslaget man ändå i samlingar som tycker det. Och sen tycker jag att det känns väldigt bra att ha någonting att hålla sig. Man vet ju aldrig vad som är. Där kan det hända oväntade saker. Ordet idag kommer från Johannes första kapitel. Och det här i våra sammanhang så dyker ju en personlighet upp med jämna mellanrum, och det är Johannes döparen, denna märkliga man. Som profeterna talar om, han som skulle bereda vägen. Och han är ju en mönsterbild för oss också. Och det, han är ju, Jesus säger om honom att han är den största bland människor född av kvinna. Och så står det ändå om Johannes att han gjorde inte några under. Men allt vad han sa om Jesus var sant. Och det är ju det stora liksom här. Och det är ju det som är, har blivit så levande för mig, att i en tid då man i många särskilt i karismatiska sammanhang börjar med att tillbe den helige ande och be till den helige ande, så ska vi veta det att den helige ande pekar alltid på Jesus. Vittnar om Jesus. Pekar aldrig på sig själv. Och Johannes på det sättet är ju också en bild, kan man säga, på den helige ande. Som inte pekade på sig själv. Han var ju en mycket originell människa, får man ju säga. Han klädde sig ju märkligt och levde i öknen på det enklast tänkbara sätt. Men, och han pekar aldrig på sig själv och talar aldrig om sig själv. Och han säger att jag är rösten av den som ropar i öknen, och hänvisar till profetior som har kommit tidigare. Jag tror att det här är en viktig tid, en avgörande tid idag, där vi inte låter oss förledas av duktiga förkunnare och som vi tycker liksom då väldigt smorda Herrens tjänare. Och om det inte pekar i rätt riktning så är allting fel. Då blir det fel allt annat också. Det måste peka på Jesus. Och det är Jesus som är verksam idag genom den heliga ande. Det är inte den heliga ande genom Jesus, utan det är Jesus som är det viktiga. Och vi ska läsa från den 29 versen till den 42, och det är en viss läsning här. Och det enda jag vill säga det också innan jag läser här, att när jag lägger ut det här på sidan på det sättet och talar om, så är det väldigt bra om man själv har läst texten innan man kommer till kyrkan. Då har man dubbelt så mycket behållning av det, minst. Nästa dag såg han Jesus komma, och han här, det är alltså Johannes. Och han sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, det du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i helig ande. Nästa dag såg Johannes fram där igen med två av sina lärjungar. När de såg Jesus komma gående så sa han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom, och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde, och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes hade sade och hade följt Jesus. Och han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus, och Jesus såg på honom och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Andens ljus, kära vänner, det faller över såna här texter och visar vad det handlar om. Jesus säger bland annat så här, att ingen kan komma till Fadern utan att han drar honom till sig. Det betyder i praktiken att Gud drar in människor. Och det är de människorna som är öppna och som Gud har förberett att ta emot Guds rike. Det är ju så här, det utspelar sig i början av Jesu offentliga gärning och liv. Och det handlar ju här då om andens verk, som jag nämnde tidigare. Gud, han öppnar människors ögon och han väcker längtan och sätter människor i rörelse. Det är så här, vi kallas ju för en rörelse, eller hur? Pingströrelsen. Och jag är väldigt tacksam att jag får höra till det sammanhanget. Sen har man börjat att bygga andra konstruktioner över på alltihopa det här. Men det är och förblir en rörelse. Det var ju så när Jesus uppträdde och predikade ordet, så blev det en rörelse bland människorna. Du vet, en rörelse är något som växer underifrån. Det växer underifrån. Det är inte något som har bestämts uppifrån, utan det rör sig underifrån. Och det handlar om människors, enskilda människors andliga behov. Och vi läser i texten här att det börjar med ett vittnesbörd. Och så fortsätter det med ett möte och så slutar det med en sändning. Alltså här är på något vis en programförklaring hur det går till i Guds rike. Jag var inne på det tidigare här, och vi kommer ju fram till att det är anden som gör Jesus synlig. Jesus, han talar ju mycket om det här med Guds rike och hur man ska komma in i Guds rike. Och han säger: den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Och det här tjatar jag lite grann om i de här dagarna, därför att vi som kristna och vi som har sett och mött Jesus, vi tar det så självklart, det är så självklart allting, vi tar det för givet. Att fatta inte människor liksom att så här ligger det till, eller hur? Det är så vi känner i alla fall. Och när vi vill förklara med någon så tar vi för givet liksom att de ska förstå eller se vad det handlar om. Men de ser ingenting. Att bli född på nytt, det är när Guds rike öppnar sig och det är synligt för hjärtat. Och det gör Gud i mitt i vardagen, mitt ibland våra prövningar och svårigheter. Mina prövningar, det blir så små och ringa, Gud, när han för hjärtat uppenbarar sig. Det händer inte alltid och inte varje dag. Men det händer alltid emellanåt. Så jag kan känna i min ensamhet att Jesus är så nära att jag kan ta på honom. Och när han uppenbarar sig för hjärtat så lägger jag märke till en sak. All annan oro och allt annat läggs på sidan. Det blir underordnat. Det är inte så att det inte existerar. Vi lever mitt i den verklighet där vi är varje dag. Men när han kommer nära, då får det rätt proportioner, de olika sakerna i livet. Det är anden som gör Jesus synlig. Johannes döparen, han säger: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Ja, det här med duvan, var det en duva eller var det inte en duva? Nej, det var inte en duva, utan det var anden som kom över Jesus, den heliga anden. Den uppenbarade sig som en duva. Och det är inte riktigt samma sak, eller hur? Det är ju så här när man i Bibeln försöker att beskriva det gudomliga i mänskliga ord, så blir det liksom på det här viset att man förklarar med något annat. Jesus använder sig av liknelser och beskrivningar av olika sätt, olika saker. Det var anden, men när anden föll över människorna, då var det frågan om eld, eller hur det ser på apostlagärningarna så. Då var det eld, och vad är skillnaden? Ja, skillnaden är ju den att Jesus, i honom fanns inget orent, det fanns ingen synd. Men likväl så måste anden ändå komma över honom. Och det kan man säga är ju begynnelsen på Jesu liv och verksamhet som vi läser den i Nya Testamentet. Genom evangelierna. Och det här är ju avgörande för Johannes när han bedömer vem det är som kommer. Vi läste här att Johannes, han känner inte igen Jesus. De har ju släkt på sitt sätt, Johannes och Jesus. Och deras mödrar hade ju träffats, och ni vet berättelsen om att barnet som Maria var, det sprätte till av glädje, står det, när de fick höra, det var Elisabet, och när de fick möta Jesus indirekt på det här sättet, trots att han ännu inte var född. Utan det är anden som öppnar Johannes ögon, så han ser och förstår vem det är som kommer gående. Och anden lär oss att det är inte genom argument eller prestationer, utan det är genom den helige ande som Kristus blir levande och verksam. Det handlar inte om en blind tro på någonting. Det finns ju många religioner, många trosuppfattningar. Och jag vet att många tycker annorlunda. Men jag upplever så här att man ska ha respekt för alla människors trosuppfattning. Det är ju så att de allra flesta människor i den här världen har den trosuppfattning man har på grund av det sociala arvet. Det liv man har levt i en familj. Och i ett sammanhang där man har blivit omtalad. Och för dem är det sanning, det de har lärt sig. Därför så är det så att det inte är argumenten som biter på människor. Utan det är det man har lärt sig, det är inlärt. Ingen föds med en religion eller en trosuppfattning. Utan det är något man tillägnar sig genom livet. Det är genom att anden gör Kristus levande. När Johannes ropar då de här kända orden: se Guds lam som tar bort världens synd, så är inte det en slogan det här, utan det är andens vittnesbörd om vem Jesus är. Anden pekar alltid bort ifrån sig själv. Om du studerar det här i genom både gamla och nya testamenten, så ser vi att Guds ande pekar aldrig på sig själv. Jag tycker det är gripande att Guds ande var med alldeles från början i skapelsen. Det står att jorden var tom och Guds ande svävade eller vilade över vattnet. Tänk dig här, Guds ande, om du översätter det från grundtexten, så står det egentligen att Guds ande ruvade över vattnet. Och så verkar Guds ande på människor idag som du och jag är kallade att sedan dela evangelium med. Då Guds ande ruvar över dem. Och det vet vi vad det innebär liksom i fågelriket, eftersom du talar om duvor också. Så vet vi att det innebär liksom att det är någonting som ska bli till. Någonting händer, Guds ande ruvar över det och vakar över det så att det växer till och sedan kan födas fram. Genom tron på Jesus Kristus. Och så är det också, så är det också i församlingen, i kyrkan. Där anden verkar, där blir Jesus synlig också. Där blir han synlig. Han blir uppenbar. Och det är ju så många gånger som vi har hört samma vittnesbörd. Man säger att när jag kom in i mötet, när jag gick in genom dörren, så kände jag något alldeles speciellt. Där fanns någonting som jag inte har känt förut. En han var till och med ordförande i kyrkorådet i Rödeby. Han sa det, anden, sa han, något sånt här har jag aldrig varit med om i mitt liv. Och så fick vi prata mycket om det. Han är hemma hos Jesus nu. Men han hade gått i kyrkan i så många år och aldrig upplevt verkligheten. Men så kom den stunden då Guds ande hade ruvat över hans liv. Och så får han möta Guds ande när han kommer in ibland vänner som är samlade. Visst är det underbart? Det är fantastiskt. Så är det också så här att det är anden som väcker längtan i människors liv. Jag har pratat en hel del med Johan den senaste, han skulle ju vara med här idag. Men han har ett fantastiskt vittnesbörd alltså. Det är ovanligt på många olika sätt. Och det talar om för mig att Gud är en personlig Gud också. Han handlar inte bara med oss som en flock, som en massa människor, alltså kollektivt handlande, utan Gud handlar med var och en personligt och möter varje människa på just det sätt som den människan behöver. När Gud har vakat över den människan och ruvat över den genom anden, den människan, så har det förts fram en längtan. Och det är anden som verkar fram en längtan. Och när den möts sedan utav Guds ordet, då föds det andliga livet. Då föds det andliga livet. Då vaknar den ande, livsande som bor i människan, blir plötsligt levande och kan lyssna och höra i Guds röst. Och det här är ju för pingst en alldeles särskild fråga liksom. För oss som är tro på den heliga anden, den heliga andens värld. Att anden väcker längtan redan innan vi egentligen vet vad vi längtar efter. Och det var just det som Johan berättade liksom. Han visste inte vad det var egentligen han längtade efter. Men han säger till Gud, om du finns, sa han, då måste du hjälpa mig. Och så är han där. Då är han där. Ibland vet vi inte ens vad man ska, vad människor, vad man ska tänka eller komma in. Man har ingen förkunskap. Ofta är ju tron inte så klar och tydlig i början av människors liv. Utan det är en trevande tro. Många uttrycker det att jag är en sökare, jag är en andlig sökare. Och är man en andlig sökare, då finns det hopp. Så är det så att Guds ande är inte den enda anden som finns i världen. Det finns många andra andar också. Vi som har arbetat ibland människor som är animister, alltså man tror på en mängd av olika gudar och andeväsen. Och hela naturen och skapelsen är alltså andliga ting och andliga företeelser. Så finns det en sak som är positiv med alltihopa där. Det är att man är medveten om att det finns en andlig värld som omger dem. Det är den stora fördelen. Och det är också när man delar evangeliet med de här människorna så har man ett försprång. Det är ungefär som när man kom till Sverige och skulle predika evangeliet för människorna här uppe i Norden på vikingatiden. Då hade vikingarna redan innan en kunskap om och visste liksom att det fanns något alldeles speciellt med offerblod, eller hur? Man blotade till andra gudar och man offrade djur och man offrade faktiskt människor också. För att beveka liksom olika gudaväsen. När man kommer sedan in och talar om Jesu Guds sons blod som renade från hans synd, då hade man en anknytning redan innan, eller hur? Så det fanns en förkunskap ändå. På det sättet så finns det nycklar in i människors liv. Även om tron och övertygelsen är trävande och sökande och kanske till och med ordlös, Men det finns där i människors hjärtan. Men det står att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Det är det viktiga att förstå det här. Att det finns alltid en anknytning. Och därför är det så att evangelium är universellt till sin kraft och sin makt. Av den orsaken att vi är egentligen skapade av Gud. Och Gud har lagt ner detta i människors liv. Lärjungarna svarar ju inte teologiskt korrekt på något vis. Utan de frågar Jesus: var bor du? Ja, vad skulle man fråga Jesus om man skulle få möta honom? Ja, vi är ju så när vi möter varandra. Vi har ju vårt sätt att tänka i Sverige, där vi är i Norden. Så är det så att ett ämne för oss då, som har väldigt skiftande väder och olika årstider, så är det ju vädret naturligtvis. Vilket vackert väder vi har idag. Eller hur, vad det regnar mycket. Eller vad förskräckligt, vad mycket snö det kommer. Man vet inte vad man ska svara. Man vet inte, man har inte orden. Det är inte färdigformulerat alltihopa. Utan de frågar honom bara: var bor du någonstans? Men det är så, precis som anden verkar. Det är genom små steg och enkla frågor egentligen. Det är så människor söker sig fram. Det är inte, försök aldrig, komplicera aldrig saker och ting för människor. Gör inte det. Var så enkel som möjligt. Då orkar människor lyssna. Annars så är det risken att de vänder sig bort ifrån oss. Det är ju att vi får spinna vidare på den inre dragning som finns hos människor. Idag är det väldigt aktuellt, ja, det är fortfarande, det har ju varit ett längre tag nu, när det gäller New Age och sådana frågor. Det handlar ju om religioner som kommer från östern, och de har ju sin speciella karaktär där människan ska vända sig bort ifrån den närvarande och söka sig in i sitt eget liv och hitta en mål och en mening och sånt där. Det är precis tvärtom mot evangelium. För evangelium är ett praktiskt budskap framförallt. Det är något att tillämpa och leva i mitt i vardagen. När jag arbetar, när jag kör bil, när jag är på semester. Eller hur det än ser ut. Nu har vi ingen här som går i skolan nu precis, men idag. Men annars är det så. Man kan ha det med sig överallt. Det är en del av livet. Man söker inte liksom i sitt eget inre. Det finns inga svar på frågorna i människans egna liv. Det finns inte svar på de frågorna. Utan de finns hos Jesus. Vi kommer in på lite av det här senare när det gäller uppenbarelsen. Gud möter oss ju inte bara i stora och omvälvande upplevelser. Utan han möter människan i livet. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns människor som reser runt hela jorden då för att söka andliga upplevelser. Man ska vara såna stora bombastiska saker. Men oftast, allra oftast, så är det så att Gud möter människan i det enkla livet, mitt i livet. Det handlar om mera liv. Och då menar jag inte bara till åren. Visst, man har kommit upp lite till åren. Ja, man kan ju tänka sig att det läggs några år till livet. Men det viktigaste är att det läggs liv till åren. Det är det viktigaste för oss. Att det får en mening. Att det får ett innehåll. Och där vi kan se det som lätt enkelt citerade. Att Gud har tankar för oss, fridens tankar och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp. Det är vi som är framtidens folk. Det är vi som är framtidens folk. Mera Gud. Ja, det här att lära känna Gud, vet ni, det gör vi inte under en människoliv. Det räcker inte åren till. Det är därför som det behövs en evighet. Vi ska vara tillsammans. Då ska vi kunna lära honom, känna honom till fullo. Då har vi ett annat liv och bär inte på allt det som vi kämpar med här på den här sidan. En hel evighet. Någon undrade vad det var för språk de skulle tala i himlen. Det var någon som föreslog danska, för det tar en evighet att lära sig. Jag vet inte vilket språk det blir i himlen, men något bra blir det säkert. Och vi kommer att förstå varandra, den saken är klar. Jesus säger, svara på frågan, vad bor du här? Så svarar han, lika enkelt, kom och se. Kom och se. Och det här är ju en spännande, egentligen, dialog i sin enkelhet. Israels barn hade två stora problem, tre egentligen stora problem som gjorde att de var annorlunda än alla andra. För det första så hade de ingen kung från början. De hade inget tempel. Och sen det allra värsta av allt, de hade en osynlig gud. Det var deras tre stora problem. Hur skulle de kunna förklara det här med Guds existens när de inte hade några synliga gudar? Man bjöd in Israels barn och tittar, här är våra gudar, och här är en här, och här har du barn, här har du staten, och här har du andra gudar. Så ser de ut. Hur ser redan Gud ut? Det var inte lätt att svara på det, så här, han syns inte. Va? Det var inte enkelt för dem. Eller de hade sina tempel och det var guld och silver och det var allt möjligt annat. Var har ni ett tempel någonstans? Ja, det är tältet som står där borta. Du vet, det såg inte mycket ut för världen. Det var gjort av Tahas skinn, för djurskinn alltså. Gråsvart tältanordning med linor och brädor och stolpar och alltihopa, med allt elände som det innebär att hålla sådant upprätt. Det vet vi som har varit med på den tiden och gjort tältmöten. Det kunde vara rätt så påfrestande när det brallade i och blåste rejält och man skulle försöka få det. Och ibland fick man spela vatten på det bara för att det skulle bli tyngre och stanna kvar på platsen. Eller när människor kom och skulle riva ner det, man kapade linorna och så trillade ihop. Vi har en erfarenhet av det. Men så fanns en hemlighet i med tabernaklet, att ville du se härligheten så var man tvungen att komma in på insidan. Det var inte på utsidan. Och så är det fortfarande med Guds rike. Ska du se härligheten och möta det som Gud har berett åt oss, ja då får du se till att komma in på insidan. Då blir det klart och tydligt. Tre saker som man jobbade och fick slita med. Och alla tre sakerna så ändrade man också. Man sa till Gud att vi vill inte ha en domare och profeter längre, utan vi vill ha en kung. För vi vill vara som alla andra folk. De ville inte utmärka sig. Att vilja vara som alla andra folk. När de skulle bygga templet var det likadant. Det var ju David som kom på idén. Hans rike stärktes och det växte och alltihopa. Men Gud tillät honom inte och bygga något tempel, det fick hans son Salomo att göra senare. För de ville vara som alla andra folk. Och det tror jag vi kan känna igen idag när många kyrkor, det börjar se ut likadant som det ser ut i världen. Men Gud är en helig Gud. Det är inte vi människor som bestämmer villkoren, utan Gud har bestämt vad som ingår i det paket av nåd och frälsning som han erbjuder. Det är inte en gärningslära, utan det är Guds verk i människors liv det handlar om. Det är Guds verk. Det här är inte för när han säger kom och se, då är det inte en färdig lära som han presenterar, utan det är en inbjudande till liv i den heliga ande. Det är det det handlar om. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet. Så enkelt är det. Det är inte några märkvärdigheter. Och vem som helst ska kunna förstå det. Vi läser att till och med den fåkunnigaste ska kunna finna vägen. Ett barn kan finna vägen. Att tacka dig Gud, säger Jesus i sin bön. att du har dolt detta för det rika och det kloka, men du har uppenbarat det för de enkla människorna. Gud har uppenbarat det för de enkla människorna. Det handlar ju inte om att förstå Gud bara på avstånd, utan att leva i en relation. Det har tjatats mycket, men jag säger det ändå. Livet med Gud är inte en religion. Kristendomen är inte en religion. Det uppfyller inte kriterierna för att vara en religion. Inte på något sätt, utan det handlar om en relation med Jesus Kristus. Kom och se. Kom och se. Genom anden så får vi gemenskap med Jesus Kristus. Och de följer med Jesus. Och de stannar hos honom. Och då händer det någonting. Johannes, han är så noggrann så han till och med noterar tiden i sina anteckningar. Omkring den tionde timman. Det är ju sådana viktiga saker händer. Då vill man gärna komma ihåg, eller hur? När hände detta? Och jag vet, de gamla som, ja, nu är vi de gamla, men våra föräldrar och andra som jag lärde känna i min barndom. Man tittade i deras biblar så stod det minst två datum. Det stod frälst av nåd och så stod det ett datum då när de hade lämnat sitt liv åt Gud. Och stod det döpt till Kristus och så stod det datum. Och i många fall så stod det också döpt i den heliga ande och så ett datum. Det stod på Bibelns pärma på insidan, väl synligt. Att komma ihåg det ögonblicket och Gud uppenbarade sina sanningar. Har ni sett det någon gång? Ja, inte jag. Vi vet om det. Så var det. Det var dyrbara ögonblick av nåd som behövde nedtecknas. Så det är det nya livet börjar. Och det är så anden också arbetar fortfarande. Det är inte ett högljutt spektakel på något sätt. Oftast inte. Utan det är i det tysta. Och en människas allra största gudsmöten, det är nästan alltid sker i ensamheten med Gud. Ja, det är så. För jag tänker på när Gud uppenbarade sig på olika sätt i gamla testamentet. Först så kom det en åskstorm. Och sen så drog det en annan storm förbi. Men så till slut liksom, så kom det en stilla susning, står det. En stilla bris. Då började Herren tala. Ja, det är när vi blir tillräckligt stilla. Jag tror att vi kan stimma allt för mycket ibland. Ja, så kanske det inte är precis just här. Och inte idag heller. Jag har inte hört några höga utrop eller några uttryck på det sättet. Men det är inte där Gud gör de stora sakerna. Utan det är när Gud får vara ensam. När vi är ensamma med Gud. En ung grabb sa till mig. Det har varit ett tag sedan nu. Jag hoppas hans erfarenhet har förändrats. Han sa, varför är det så att det alltid är så mycket härligare när det är många människor som samlas? Jag kunde inte låta det jag sa till honom. Då har du inte lärt känna Jesus tillräckligt mycket. Det har inte att göra med hur många man är samlade, som Eiton nämnde i början. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt i land. Där, det är den lilla skaran. Det var inte många omkring Jesus heller. Han hade 12 lärjungar, det blev många fler sedan. Och när han började göra under och tecken och andra saker, då ville alla vara med honom. Man ville till och med göra honom till kung. Det var kung. Så tackade han nej till alla fina erbjudanden han fick. Och det är lätt att göra så, tänka så mänskligt sett. Men det var ett annat liv som låg framför honom. Det var en annan uppgift han hade, och han visste vad det var. För nu är det ju så när vi läser i vår text är att den stannar inte vid den egna erfarenheten heller. Andreas, han kan inte hålla sig. Han kan inte behålla mötet med Jesus för sig själv, utan han går iväg till sin bror och säger: du, vi har funnit Messias. Det här är ju roligt med människor som är nyfrälsta, alltså. Det här som brinner i hjärtat. Och jag tror inte jag har berättat det här. Jag vet, för många år sedan vi hade, jag och Ingmar Bergström, våra fruar var också naturligtvis som alltid med. Det känns väldigt tryggt att ha deras förbön och vår stöd. Vi hade en bibelstudie på måndagar i Pingstkyrkan i Karlskrona, och det kom ganska många människor. Och människor blev frälsta. Så var det en som kom in och hörde från Iran. Det är aktuellt idag med allt vad vi läser och hör om Iran. Det pågår, det är kanske ett av världens största väckelser som pågår i Iran idag. Det är ju väldigt spännande. Det är oroligt också vad som ska hända. Han var utav den här hårda kalla typen, och han var uppfostrad och gått i kobanskola och hade någon fin sån här titel och allt möjligt sånt här. När han fick möta Jesus, så helt plötsligt, när Guds ande liksom berör honom, så började han skaka och gråta, och han sa plötsligt: vad är det som händer? Vad är det som händer? Och så sa han: jag har aldrig gråtit i hela mitt liv. Men där ska inte gråta, det är liksom ingenting för män. Jag har aldrig gråtit i hela mitt liv, vad är det som händer? Och vi fick förklara för honom att det är Guds ande som rör vid dig. Det är Guds ande som rör vid dig. Och vi såg att han var väldigt mäkta upprörd, och när han gick därifrån den kvällen såg han väldigt förvirrad ut. När han gick därifrån så kom han tillbaka. Vi gav honom en bibel på persiska. Och så skulle vi läsa bibeln, så kunde han läsa samtidigt på persiska då. Och det var ifrån Filipperbrevets andra kapitel. Den säger bland annat att alla tungor ska bekänna Gud Fader till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och jag försökte förklara för dem att Herren då liksom, det står för Gud, liksom att Jesus är Gud. Vad står det på persiska? Jo, vet ni vad det står? Att Jesus Kristus är Gud, rakt av. Men han sa, det slog honom direkt att det är ju Jesus som är Gud. Och så blir han väldigt gripen då och säger: tänk att Gud talar till mig på mitt eget språk. Det var han inte van vid. Därför att ska man tala med Gud i de länderna i islam, då måste man kunna arabiska. Och det är ju lite märkligt i och för sig. Några kristendomar har inte varit så duktiga på det här heller. För i många århundraden så trodde man att Gud bara talade latin. Och det har hängt efter idag i teologin också. Massa olika olika ord och terminologier som är på latin, precis som om Gud skulle föredra något sådant språk. Men han sa: men det här vet ju inte min familj och min släkt, de vet ju inte det här, de måste få veta det, jag måste ringa hem då. Jag tyckte nog att det var ingen bra idé det där med att ringa på telefonen och tala om. Men vi skramlade ihop och vi hade av mynt. Det var på den tiden man hade sådana här myntautomater. Och vi hörde hur han stoppade in, och det gick ju väldigt fort. Liksom pengarna trillade ner. Så efter en stund så kom han tillbaka och ser alldeles bedrövad ut i ansiktet. Så säger han: de fattar ingenting. De begriper ingenting. Men vi som satt där runt omkring, vi såg det ögonblicket när hans ansikte förvandlades. När Guds ande flyttade in i honom. Vi såg det allesammans. Vi var säkert 40-50 personer samlade. Vi såg när det skedde, när han förvandlades på insidan. Men det var inte nog med det heller, utan han anmälde sig genast till en bibelskola och reste iväg på ett missionsuppdrag i Karibien och allt möjligt sånt efter detta. För det får konsekvenser när Jesus flyttar in på insidan genom den heliga anden. Det är ju så, det är andlig rörelse det handlar om. Och det är ju mötet som blir ett vittnesbörd. Som vi sa här, att Andreas kunde inte hålla bara det här för sig själv. Och det säger, läser vi apostlagärningarna, de säger apostlarna där att vi för vår del, vi kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. De kunde inte hålla tyst, det var en drivkraft, någonting innan de sa, vi måste dela det här med andra. Andra måste få veta. Och det var det som jag tyckte var så bibliskt med Amanda också. Det var det som var så bibliskt, det var just det här. De måste få veta. De känner inte till det. Och mötet, den här rörelsen, den gör att mötet blir ett vittnesbörd. Och erfarenheten, den blir delad med andra människor. Och så blir tron inte bara det här lika med försanthållande, utan tron blir en aktiv kraft inuti på insidan, och det blir ett uppdrag utav det. Andreas predikan är ju inte lång, kan man inte säga. Vi har sett Messias, vi har mött Messias. Nu var det ju så att alla judarna, de hade ju kunskap, förkunskap om Messias och vem det var. Och de gick och väntade på att han skulle komma, och de flesta de väntar på honom än idag, att han ska komma fast han redan har kommit. Men många tar ju också emot Jesus idag. Vi kallar dem då inte för kristna, utan de är messianska judar. Och vi träffar en del sådana och en del andra fortfarande sekulära judar i en intresseförening. Så vi träffas ganska regelbundet. Och det är lite kurser och lite annat om Israel, och det är väldigt intressant. Men de har en väldigt stor kunskap om det här. Och det står att de skriftlärde i Israel under den tiden, de rannsakade ivrigt skrifterna för att se hur den tid skulle vara när Messias skulle komma. Och det var liksom förberett på någonting i tiden, så att säga. Det låg i tiden. Det var budskapet av att vi har mött Messias. Och det han gör, det allra enklaste kan man säga, men kanske också det svåraste för oss många gånger, det är just det här att dela med oss till andra människor. Varför ska det vara så svårt? Jag tänker att de kanske blir stötta, eller de kanske inte gillar det här. Ja, det är en sån här känsla, och vi tror oss kunna tolka andra människors liv och hur de tänker, och det kan vi inte. Jag vet några gånger genom åren som jag har varit med och vi har mött människor, när vi har varit ute, ja, vi knackade mycket dörr förr i tiden, det gör man inte mycket idag längre. Samhället ser ju delvis annorlunda ut. Men och det är människor som man vet har varit sökta av Gud, men så har man fallit offer för Jehovas vittnen eller mormoner eller någonting annat. Men också det här att människor som har fått möta Jesus och säger, men varför i hela världen har ingen berättat det här förut? Har ni hört det någon gång? Det är så många människor säger, varför har ingen berättat detta för mig tidigare? Jag säger bara, Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. När Simon kommer så är det Jesus som ger honom ett nytt namn och en ny identitet. Simon. Du ska inte heta Simon alls, du ska heta Kefas. Det var frimodigt av Jesus att säga till honom att du ska inte heta Etel, utan du ska heta någonting annat istället. Han gav ett annat namn, men det var det att Jesus gav honom en ny identitet. Hans nya identitet är inte grundad på bara att han var Johannes son, utan han var en ny skapelse i Kristus Jesus. Anden skapar inte bara troende, utan den skapar förvandlade människor. Vi sjunger en kör på spanska som säger att allt förändrades i mitt liv när jag mötte Jesus. Allt förändrades i mitt liv när jag mötte Jesus. Och vi brukar sjunga även en annan kör att ingen religion kan förändra eller förvandla människan. Det kan bara Jesus Kristus. Och vad det är sant, det finns ingenting som kan, annat som kan förvandla människan i grunden än Jesus Kristus. Men Guds ande verkar idag. Han är inte bara en Gud för framtiden. Jo, Hill var ju en svensk som flyttade till Amerika på den tiden det begav sig. Han var ju sån här protestsångare. Han var socialistledare och allt möjligt. Men han sjöng en sång då och försökte sig på att göra bort det kristna budskapet. Där man lovar att när du kommer till himlen så får du äta paj. You get pie in the sky when you die. Man menar liksom att det är falskt liksom det här som kristendomen kommer med. Att man lockar med himlens fröjd och allting annat medan människor svälter här på jorden. Det är inte sant. Är det så man har uppfattat det som man blivit felinformerad? Den stackaren, han dömdes ju senare till döden också. Han fick betala ett högt pris. Men jag tror det allra bästa var när han vaknar upp i dödsriket en dag och finner att hans liv har gått till spillo. Helige Ande vill öppna våra ögon för att vi kan se Guds lamm. Den helige Ande väcker längtan när Jesus frågar, vad söker du? Vad är det du söker? Och det är ju min fråga många gånger till människor som jag möter. Vad är det egentligen du söker? För det är ju så att det som vi söker, det kommer vi att finna. Jag säger det här med anledning av relationer i en Guds församling också. Att är det fel och brister vi söker efter så kommer vi hitta många sådana. Det är ingen av oss är perfekt. Men söker du efter det som är gott och det som är fint så kommer du finna det. Och söker du efter Jesus Kristus, då kommer du att finna. För den som söker, han finner, säger Jesus. Och för den som klappar ska vara upplåten. Han bjuder in oss. Han säger, kom och se. Tänk att vi får gå in i Guds tabernakel. Eller om du vill i templet. För Gud accepterar. Gud har alltid varit väldigt samarbetsvillig. Människorna, Gud har velat en sak och människorna har velat en annan sak. Och sen så har Gud sagt, okej, försök. Då får ni se hur det går. Oftast har det inte gått särskilt bra faktiskt. Det blir alltid bäst om man gör som Gud vill att det ska vara. Kom in och se. Där får du se härligheten. Där får du möta allt det vackra. Allt det fina, det som ger respekt. Där får du se offeraltaret. Där får du se ljusstaken stå och lysa så att det går att se in. Det blir ljust helt plötsligt när man kommer in. Det är något helt annat än bara en åskådare från utsidan. Gud hjälp oss att vi inte blir andliga åskådare bara, utan att Gud får fylla oss med sin ande. Och så är det att han sänder oss vidare. Gå och dela med andra. En del skickar han långt bort. Ett och det har vi varit på andra sidan jorden också och delat evangelium. Här säger vi att vi är med om saker som vi aldrig hade upplevt tidigare i livet. Aldrig hade vi kunnat tänka oss att väckelse bryta fram. Och jag fortfarande så tänker jag många gånger, hur kunde detta ske? Hur var det möjligt? Genom Guds ande. Och när vi hör hela tiden hur församlingar växer. Det bildas nya församlingar. Man öppnar en bibelskola. Och de kommer från andra håll och vill gå i våra bibelskola. Gud öppnar vägar in i militärförläggningarna. Där vi helt plötsligt får ha väckelsemöten 2 gånger i veckan. Tidigare var det någonting helt annat i den första början. Då hotade man att rulla oss i kärra och fjäder och sätta oss på en åsna och driva ut oss. Det var hot. Vi har varit med om att människor som har tagit emot Jesus har blivit mördade. För man har låtit döpa sig. Jag ser att barnen, deras barn blir förföljda i skolorna. Man har bränt ner deras hus. Man har bränt ner deras skördar. Bara för att man har låtit döpa sig till Kristus. Men idag bär det frukt. Ibland har det ett pris att betala. Det har ett pris att betala ibland. Det är så vi säger att det är gratis och att det är så enkelt och allt har gjort. Ja, det är sant i en viss del. Men att få nå dit där Gud vill ha oss, så har det ändå ett pris. Det kostar oss allt. Och så var det med Jesus när han gjorde under och alla följde efter honom. Han gav dem att äta. Det var ju kul och det var ju jättemysigt. Alltihopa. Då ville alla vara med. Men så började Jesus att tala om priset, vad det kostar att vara en Kristi efterföljare. Då lämnade de honom. Och så satt han där med de 12. Och så frågar Jesus, ska inte ni också gå? Och då är det Petrus som svarar, Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Gud hjälper oss nu. Gud hjälper oss idag. Då vill vi inte bara se och följa, utan också fyllas och formas och låta oss sändas i den heliga andens kraft. Herre Jesus, jag tackar dig för detta ord som berikas i många kyrkor idag i Sverige. Om att följa dig, att upptäcka dig, se dig Herre, att låta sig formas av den heliga ande och att bli sänd på ett uppdrag Herre. Herre Jesus, vi begriper inte hur det här ska gå till. Vi förstår det inte. Lika lite som lärjungarna när de samlades inför din himmelsfärd och du säger till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium. Enkla människor som aldrig hade varit utanför landets gränser blir sända ut över hela världen. Hur ska detta gå till? Och du svarar, inte genom människors kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger det här nu. Herre Jesus, tack att du vill verka i Ronneby. Herre, du ska öppna vägar, du ska öppna dörrar, Herre, in till människor i olika sammanhang och situationer. Vi vet så lite om vad som ligger framför, Herre. Men tack Herre att vi får lita på dig som vet allt, Herre. Och du känner, Herre, oss och vet vilka vi är, både utan och innan. Och du vet att vi är svaga, Herre. Vi vet att du vet, Herre, att det är inte mycket av det mänskliga att räkna med. Men Gud, tack att just det utvalde nu, Herre. Tack att den här församlingen har du funnit förtroende med. Och tack att du vill verka i och genom den. Jesus Kristus, jag ber dig om mycket nåd och välsignelse den tid som ligger framför. Herre, kom över oss, jag ber dig. Låt den heliga ande flöda genom församlingen och in i våra liv och ut till de människor som finns i vår omgivning. Jag ber dig. I Jesu Kristi namn. Amen.